Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Kolla menyn.
Vadå?
Kan det stämma?
12 köttbullar med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt!
Då får det bli efterrätt också.
Lätt!
Onsdagar är Happy Days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på IKEA.
Lördagsgodis med Elving och Ringart.
Hallå, hej och mycket välkomna och välkommen Arthur.
Ja, tack så hemskt mycket. Idag ska det handla mycket om musik, va?
Ja, just det. Och vi har veteraner med i programmet. Vi har faktiskt 2 80-åringar. Jag är faktiskt bara 80 några veckor till. Två veckor tror jag det. Så har vi en som blir 80 snart och som är branschens stora veteran och... en av de mest älskade i den här branschen som vi kallar för, vad ska vi säga, melodi...
Ja, Melodifestivalkung.
Ja, det är han ju avgjort. Lasse Holm, hallå.
Ja, hallå där.
Får vi säga
tack. Överväldigande presentation.
Ja, det kunde bli ännu mer alltså, men det ska bli det också. Vi säger grattis i förskott.
Ja, tack. Eller kondolerar, vilket ni vill.
Ja, det
är... Nej, det är grattis Lasse. Du är oerhört energisk och man säger ju att 70 är det nya 50. Och jag skulle säga beträffande dig, 80 är det nya 40.
Ja, max. Max.
Ja, ni är snälla, ni pojkar.
Nej, vi är inte snälla. Vi är helt ärliga för det här tycker ju alla. Och alla ser ju också hur ungdomlig och pigg och fräsch och glad du är jämt. Är det så hela tiden?
Ja, men jag har en väldigt positiv livssyn och har ett stort privilegium. Jag får ju hela tiden jobba med unga människor och har hela tiden kul och jag får så mycket energi och jag får så mycket injektion av alla mina fantastiska musikanter och sångerskor och medarbetare inom de olika projekt jag håller på med. Och det gör att jag känner mig mentalt jämnårig, men den gamla kroppen har ju varit med. Jag säger som Lillbabs alltid sa till mig, jag är inte gammal men jag har levt jävligt länge och det är väldigt bra.
Men du, vad gör du för att hålla dels den positiva attityden och att vara så fräsch? För det är du faktiskt.
Ja, jag tackar. Men det är ju så här att du lever alltid på dina gener och jag får tacka mamma och pappa. Jag tror pappa var väldigt spänslig och rask och pigg. Och jag tror att jag har väldigt mycket av min far... genetiskt sett, va? Och mamma var en levnadsglad, fantastisk musikalisk människa som hade mig som sin stora idol. Det ska mammor ha i för sig. Mm. Men det var en väldigt kärleksfull och fin mamma och hon var så jäkla bra. Pappa var lite mer, han var inte så jäkla road av att jag valde den här vägen, utan han ville nog att jag skulle bli någon stor näringslivspamp. Det var hans dröm, men ja, det gick som det gick.
Men du Lasse, du satsar ju på musiken och jag har tittat på programmet Så mycket bättre där du är med. Och där kallar alla dig för Larry Moon. Varför gör de det?
Nej, inte alla, men på den tiden när jag började då var det ju så att det fanns ett anrikt skivbolag som var störst i branschen som hette Sonett. Mm. Där fanns Jerry Williams, Erik Fernström, underbara Jerry. Och när jag lirade med Moonlighter så då ville de göra mig till någon sorts ny Jerry. Och då döpte de mig till Larry Moon. Det var Gunnar Bergström och Svenne Lindholm. 2 legender inom skivbranschen. Och jag kände mig väldigt obekväm. Jag var blyg. Jag kände mig nervös. Och jag gjorde i och för sig 2 singlar. Den ena kom ut i en jädrans massa länder. Och sen så var det han... mannen som skrev Speedy Gonzales till Pat Boone som var en världshit. Han skrev samma låt till mig som hette Tijuana Ball. Och det var exakt samma låt med ny text.
Det var la 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 och allt det där i början.
Hur gick det?
Ja, hela det där med, vet du, Speedy Gonzales med la la la. Ja. Absolut.
Och hur gick den? Kan man få höra lite om vi...
Vad sa du?
Hur gick den? Alltså hur lät
ska sjunga?
Den? Ja.
Ska jag sjunga?
Ja, ja.
The room is leaking. The room is leaking like a strainer. There is a lot of garbage in the hall. Och så vidare. Jag kommer inte ihåg.
Ah, given hit.
Ja, ja. Du började ju skriva låtar också. Jag tänkte när jag har ju läst på lite. Du var ju med i Rankarna med Mats Rådberg. Och jag vet inte om det var den första låten du skrev, men han hade ju en hit med Den vita duvan med Rankarna, och den skrev ju du.
Jag skrev den, och det var den första guldplattan som jag fick erhålla. Men Arthur, jag vill bara säga, du var ju med i Så mycket bättre-programmet när du intervjuade mig, kommer på nu.
Ja, så där, det kommer inte jag ihåg.
Det var en liten blänkare där, by the way. Men okej. Okay. Jag säger så här, att Vita Duvan blev en jättestor kick för mig, och jag fick motta min första guldskiva, och Mats hade ju haft framgångar med Rank Stranger som hette då, och då var det ju liksom Early Morning Rain som var hans stora hit med countrybandet. Sen hängde jag på där när jag bestämde mig för att jag måste börja skriva musik istället för att turnera med Moonlighter, så jag hade gjort det så otroligt mycket. Jag slutade och sa till min fru att nu blir det lugnt, för nu ska jag inte mer ut och resa, utan nu ska jag ägna mig åt musik i studio och skriva. Varpå vi fick en hit, och sen var det ännu värre. Det var ju peta in en pinne i brasan och det här, vet du. Så att jag åkte med Rankarna i 7 år, och vi var i USA och spelade med Tammy Wynette och Creech Boys, och väldigt mycket kul upplevelser. Och
peta in en pinne i brasan kommer jag ihåg. Jag kan tala om att jag var ju nästan medlem i Moonlighters under den tiden. För i bandet lirade en kille som heter Lennart Karlsmyr. Och Lennart Karlsmyrs mamma jobbade som vaktmästare i Spånga gymnasium där jag gick. Så ibland stod exakt, och ibland stod er turnébuss utanför skolan och tänkte jag, Moonlighters, de känner man ju. Vilket man inte gör.
Min fru var nästan också medlem i Moonlighters, som man ska dra det så långt från. Hon och hennes kompis var unga tjejer, fick åka i turnébussen med er hit och dit, och ni var så trevliga, och ni visade respekt för småtjejerna, och det kanske inte var helt alla gjorde då eller nu, men det var väldigt fin upplevelse. Ni var ett städat band, eller hur?
Ja, men absolut, och jag minns mycket väl Karin, och jag minns Sundsvall specifikt, och jag minns de fantastiska Skönsberg på Alnön, och ja, men det var ju så här Memory Lane, alltså verkligen, nu kom vi in på personligheten. Men
ja, det är tillåtet till det här programmet, det är tillåtet. Du skrev ju till och med en låt till henne när hon fyllde någonting jämnt.
Ja, jag gjorde en.
Och det var ju så generöst.
Jag gjorde en egen text på Hon är 16 år idag, gamla Nils Sedaka-låten.
Just det.
La, 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 la. Hon är 50 år, sjöng
jag. Ja, det glöms aldrig bort, ska jag tala om. Det var fint.
Ja,
men du, det här beslutet att viljan att kliva av scenen och istället sitta och skriva texter som blev starkare och starkare, var kom det ifrån?
Ja, jag skrev inte så mycket texter på den tiden, jag skrev mest musik. Men det var ju så här att jag hade turnerat så otroligt mycket. Jag hade fått småbarn. Min fru jobbade stenhårt på Karolinska och var narkossköterska. Och jag såg att för att hålla ihop familjen och för att slippa liksom aldrig se barnen, så bestämde jag mig för... vi satt nog en hel natt, Kerstin och jag och min fru, och sa... Törs vi det här? Kan vi det här? Ska vi våga? För jag hade haft lite framgångar, och jag hade ingen inkomst, och vi hade köpt en ny villa i Vallentuna, och nej, men jag sa, vi kör, vi vågar, våga eller vin, våga vinn, och det blev en stolpe in från början faktiskt. Jag fick väldigt mycket framgångar, och det var min älskade broder Torgny Söderberg, som nu finns i himlen, men han hjälpte mig med en liten summa per år så att vi skulle kunna betala amorteringar och sådär. Och sen började vi liksom få lite ordning på ekonomin. Och nu pratar vi 1977.
Mm. Lasse, du får rätta mig om jag har fel, men jag har läst på då så att du har skrivit ungefär 700 låtar, varav 70 cirka på Svensktoppen, och så har du vunnit Melodifestivalen 5 gånger.
Otroligt.
Ja,
och då ställer sig frågan, hur fasiken gör man för att skriva en hitlåt, en låt som vinner Mellofestivalen? Hur gör du?
Ja, och den frågan har jag fått nu i, är det 40 år tror jag, samma fråga. Och jag kan bara ge ett entydigt svar. Det finns inga recept, det finns ingenting, utan allting handlar om den individuella magkänslan hos den som är en upphovsman. Jag tror man måste tycka om och älska de hookar och de baslinjer och de ackord som kommer fram. Och inte sitta och tänka att den här tror jag nog de gillar. Eller den här kommer att bli en hit, för då är det kört.
Men, när du
men jag tror man måste, du måste ha en ärlig och älskad inställning till dina låtar.
Vet du när du är färdig och att det här blir en hit? Har du haft den känslan?
Jag har ju haft en känsla att jag brukade göra så här när jag satt på natten i min studio, så hade jag liksom suttit kanske 3, 3:30 och dunkat in en demo på min 16-kanalare och så gick jag och la mig och så tänkte jag, fan det där är bra alltså. Och sen på morgonen när jag går upp då, med skräck går jag in i studion, tänder upp allting, sätter på bandan, håller det och så lyssnar jag, ja, där sitter den. Då visste jag, det där är en hit. Det var någon inbyggd antenn som sa mig det faktiskt.
Men Lasse, är det svårt att inte upprepa sig? Det är ju lätt hänt att man har gjort en hit och då vet man att det här funkar och då gör man på samma sätt igen.
Det är en bra fråga, för att jag har ju fått en doktorsavhandling på mina hits. En kvinna på Stockholms universitet, vetenskapliga institutionen för musik. Jag har en hel lunta där hon har analyserat och gått igenom varenda takt, varenda åttondel, tittat på olika strukturer och kommit fram till att alla de stora hitsen, de har en stark intro, de har en mollvers som blommar ut i en durrefräng, och så har de en brygga som ibland är maskerad. En brygga är ju liksom 8 takters bridge kan man säga, som leder in till sista refrängen för att den ska liksom få en turboeffekt. Och det där gjorde jag som en sport. Och när jag hade mina fantastiska studiemusikanter Peter Ljung, Per Lindvall, Lasse Welander, Hasse Rosén, alltså de här briljanta musikanterna som också spelar på hela ABBAs katalog, när de fick höra bridgen så sa man, jäklar, idag var det en grym bridge, Hansson. Det var en sport för mig att skriva det där.
Men Lasse, där har du just beskrivit det recept som du sa inte finns.
Ja, det kan man väl säga. Det är bara planka om ni vill ha en målvärd som djurefläng.
Vi ska gå hem direkt och försöka.
Ja, absolut. Det är lätt det där.
Av alla låtar du har skrivit är väl Främling den största, får man väl säga, ur olika synvinklar. Är den den bästa också?
Alltså, också en bra fråga. Därför att Främling är ju en milstolpe i svensk populärmusikhistoria. Vi hade Snoddas och Flottarkärlek. Ja. Där stod hela Sverige stilla efter hans entré i Hylands hörna. När Carola var med Främling så var det totalt kaos i Sverige. Mm. Jag kommer aldrig att glömma en händelse. Jag stod på en stor köpmarknad utanför Stockholm. Det var nog 15 kassor. Vi hade precis släppt albumet Främling. Det stod backar med Främling på varje kassa. Och jag stod och tittade med min familj. Och jag sa, kolla, varenda kund tar en platta och lägger ner i korgen. Vi sålde ju över 1 miljon i Sverige med samma platta. Det är fortfarande rekord.
Oj. Lasse, jag tänkte, vi ska snacka mer musik. Men får jag göra ett inhopp och snacka lite allvar? Jag vet ju att för att du är så fräsch och i så god fysisk kondition så beror ju det på bland annat att du tränar en hel del. Och 2009 var du ute och åkte skridskor och då gick det inte som planerat. Kommer du ihåg det?
Jag kommer ihåg det. Jag brukar älta det där någon gång om året med min hustru. Den här läskiga känslan när jag låg i vaken och inte kom upp. Och det isen brast, inte bara en utan flera gånger. Och det var så här tankar i huvudet att ska det sluta nu? Ska mitt liv sluta nu? Så här konstiga tankar. Och det var alltså 11 grader kallt och jag låg i vaken i säkert minst en minut i alla fall. Och jag frös inte. Det fanns inga, var varm alltså. Och jag tappade ju kameror och så här, du vet, man har ju en stav när man åker långfärd. Och allt det där bara, när skridskorna satt kvar på fötterna. Jag lyckades få upp ett knä och av någon konstig anledning hasa mig upp med mina isdubbar som min fru hade tjatat på mig att ta med mig. Annars hade vi inte pratat här idag. Men jag kom upp och isen krackelerade. Jag låg då och kunde viktfördela min kropp, dra mig mot lite tjockare is. Reste mig upp och i eufori åkte skridskor in till Roslagstull där jag stod i rödljuset och det rann vatten. Folk tittade märkligt på mig. Då började känslan försvinna i underlivet och tack och lov bodde jag precis i slutet av Roslagsgatan så jag kunde komma in. Och när jag kom in i själva farstun så la jag mig ner och lyckades få av mig byxorna. Bara. Sen var det...
Men alltså, vad lär man av det här, Lasse?
Ja, man lär sig att vara väldigt försiktig med is. Jag åkte ju ut där salt och sött möts, precis som i älskade Berghagens visa. Mm. Salt och sött möts, och så där är isen svag. Så att, watch out för isar.
Du trodde det skulle gå åt helvete då, alltså?
Ja.
Ja, det är en brutal upplevelse. Alla får inte vara med om det och det ska man nog vara tacksam för.
Lasse, du ska på ett möte strax vet jag, så vi har inte så lång tid kvar.
Vi har 10 minuter, det är lugnt.
Då kan väl du få berätta om en annan låt. Främling har jag avhandlat lite grann. Cannelloni Macaroni var väl den första stora hitten egentligen. Är det sant att du åkte runt för att kunna beskriva de italienska pizzatermerna och pastatermerna? Jag tog dig runt på pizzerier och höll på att föräta det på pizza nästan för att få ihop texten.
Nej, men det kan spekuleras i mycket. Vi avslutar det aldrig Främling, men jag kan säga att Främling är ur ett perspektiv på en milstolpe, så är ju Främling den största låten. Men det finns ju andra låtar som har en större streaming på Spotify idag. Jag menar, Eloise är ju en av de absolut mest spelade och Inget stoppar oss nu från Black Jack-filmen. Den är ju enorm. Har fått en jätterevival nu med Ellen Krauss från Är så mycket bättre. Och nu ska vi gå in på just Cannelloni. Och det var så här att jag hade skrivit en demo, gjort den på lite så här dummy lyrics som vi säger, dålig engelska, bara för att det skulle rimma. En rimfot skulle svänga i munnen. Jag skickade till en kompis och sa: jävla bra låt. Du kan inte ha den på engelska eller svenska. Här måste du ha på ett romantiskt språk. Jag tog till mig det där och så tog jag min frus damcykel och cyklade ner till pizzerian i Vallentuna. Den pizzerian drevs av två turkar, vill jag väl bestämma. Så att den där pizzamenyn, den var inte identiskt italiensk. Det är Eddie Oliva själv på mig nu i 40 år snart. Men då fick jag menyn och åkte hem till köket och sitter här. Sitter ju 13 pizzor. Campagnola, Fio Girola, Quattro Stazioni, Marinara, Capricciosa, kan inte låta bli. Jag skrev den på 20 minuter.
Var du säker på uttalet också, eller?
Ja, jag är ganska språkbegåvad. Jag har ju bott i Spanien och bott i Mexiko när jag var ung. Och nog fanns det lite spanska och italienska i någonstans där.
Du är verkligen en kung på Melodifestivalen. Det är sådana tider nu. Nu börjar spekulera sig vilka som ska vara med och vilka som skriver låtar. Kommer du vara med i år?
Nej.
Varför?
Jag har lagt ner att skriva till mig då. Men ja, men det är ungefär, nu brukar jag säga lite kaxigt lite, men ändå med stor ödmjukhet. Vi kan ringa upp Patrik Sjöberg så kan du säga till honom: du Patrik, börja nu träna som fan för du ska hoppa över 2,42. Det vill vi. Jag menar, jag har ju vunnit 5 gånger, varit med 18 år, kommit 2 gånger. Det finns ingen motivation att skriva till Mello längre. Mm. Men nu ska du ha någonting kul. Ett av de stora multisbolagen ringde mig för en månad sedan och sa: Lasse, vi skulle vilja att du skulle vara med i Mellon och göra en låt. Och jag åkte upp och lyssnade på låten och sa: ingenting för mig som jag sjunger i pizzalåten.
Vad tycker du om artisterna numera? Det talas nu om Gunilla Persson, tv Hollywoodfrun ska vara med och en figur som heter Tant Snusk som är en maskerad tjej. Ska det vara några riktiga fröken, artister med också?
Eller? Fröken Snusk. Ja. Mm. Fröken Snusk är fröken ju Epadunkens drottning kan man säga. Hon har ju, alltså hon är så stor och populär och det är ju den tiden. Det har alltid funnits, du vet, typ Ronny Ragge, det har funnits Eddie Medusa, det har funnits den sorten som appellerar till unga människor som tycker det är jättekul med lite ekivoka texter och lite starköl och grejer och så här. Men alltså Fröken Snusk låter ju väldigt bra. Det är alltså en bra låt. Men jag säger Gunilla Persson, det är ju, tycker jag, om jag får säga förakt för alla unga, begåvade, duktiga låtskrivare, artister som inte kommer in emellan när man tar in Gunilla Persson. Inget ont om Gunilla Persson.
Om en yogamatta är på väg till dig som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn och gör dig befordrad på jobbet men du tackar nej för du drivs inte längre av prestation, då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på. Som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar Postnord.
När Helena öppnade sitt paket från Amazon fick hon fjärilar i magen. Ultrasnabb luftteknik och grillägesfunktion. Den här airfryern kittlade Helenas smaklökar till ett pris som var lägre än hon någonsin hade kunnat tänka sig. 5 stjärnor från Helena. Hitta topprankade produkter till priser du kommer älska. Sök efter vad du än behöver på amazon.se idag.
Michel Tornius från Folkspel här. För varje bingolott, Sverigelott och joinalott du köper går hela överskottet till föreningslivet. Med andra ord får ditt lottval sak att hända. För ett Sverige där vi håller oss friskare och starkare. Det är lätt att göra skillnad. Bara välj rätt lott. Folkspel för dig över 18 år.
Som person, men själva SVTs tänk där är jag väldigt kritisk mot.
Om nu inte du är med i år då, som det låter, så kommer kanske Ingela Plingforsman ändå att vara med, för hon är för det mesta med där. Ni har jobbat mycket ihop, va? Vi ska tala med henne strax.
Nej, Pling har också lagt ner. Ja, vi jobbar väldigt mycket. Vi har ju precis haft musikalpremiär nere i Malmö på våra hits.
Är det du här med i Kalla kärlek?
Ja, just det. Precis. Så att nej, hon kommer inte, tror jag, absolut inte att skriva de här mellotexter.
Okej, men hur har ert samarbete sett ut?
Ja, men det har varit fantastiskt, fruktsamt och underbar människa att jobba med, Pling. Hon är som min musikaliska syster när Torgny Söderberg var min musikaliska broder. Så, och vi har en ständig kontakt och vi ses och vi umgås också privat. Och hon är fantastisk och fortfarande bright och snabb i skallen. Och om jag vill be henne skriva någonting så gör hon det direkt och hon gör det väldigt bra.
Lasse, det var kul att du ville vara med oss. Tack så hemskt mycket och grattis från mig också.
Jag tackar för att jag fick vara med. Det var väldigt kul att prata med er. Och ha det jättebra och så hälsa ni kring från mig.
Så va, gör vi.
Tack. Hej.
Ja, då är det väl läge att vi går direkt över till nämnda Ingela Plingforsman nu då. Hej Ingela.
Hej på er. Vad kul att vara med i ert program.
Tack snälla du att du säger så. Säger din omgivning Pling eller säger de Ingela?
De säger Pling allihop faktiskt. Det var bara min mor som kallade mig för Ingela i princip.
Och när hon var arg eller så?
Ja, precis. Vad har jag gjort nu?
Ja, just. Ja, då är det Pling som gäller.
Din musikaliska bana började väldigt tidigt. Vi har ju läst på lite. Jag har läst, du får se om det stämmer eller inte, att du som 4-åring var med i Barnens brevlåda och sjöng hos Sven Järring.
Det stämmer alldeles utmärkt. Det var jag och min syrra, vi sjöng varsin låt och våran mamma kompade oss på piano. Ja, det stämmer.
Vad sjöng ni?
Min syrra sjöng Mamsen, är du ledsen? Och jag sjöng den otroligt kända låten Sätt dig på bocken, håll mig i rocken.
Kommer du ihåg den?
Ja, jag kommer ihåg den.
Ja, men förra.
Den går så här. Sätt dig på bocken, håll mig i rocken, så rider vi bort i galopp, galopp. Till pepparkakskungen, du blir då tvungen, lova att dig äta kungen. Och
Åh, vackert. Oj, farbror Sven måste ha varit lyrisk.
Jag fick sjunga den två gånger för den var så kort. Och så fick jag 10 kronor och 2 chokladbitar.
Det var redan på den tiden.
Där startade karriären.
Precis, så startade det.
Vilken var första framgången sen då? Eller andra kanske man ska säga.
det beror ju på vad man menar med framgång såklart. Men jag jobbade på skivbolag och jag gjorde några skivor också innan dess. Så turnerade med vår grupp som heter Bambis i både Sverige och i Tyskland. Och skrev autografer på killarnas armar och magar och sådär. Och sen som sagt började jag i skivbranschen och jobba och började som och producera andra artister och började skriva texter och ja, det spred sig som ringar på vatten och så fick jag fler och fler jobb och ja.
Du var framgångsrik med Small Town Singers, kommer du ihåg det?
Jajamän, det var ju en grupp som, alltså på den tiden så satt man ju där och letade artister via kassetter som de skickade in. Och Small Town Singers var en grupp av alla som skickade in kassetter och jag tyckte de var jättebra. Så att, det var hemskt kul och vi har hållit kontakten genom åren och några av dem fortsätter faktiskt fortfarande i samma anda som då. Och jag fick för några år sedan Evert Taube-stipendiet och då kom de faktiskt och spelade så det var jättekul.
Okej, för de hade ju en hit, men det var ju den här låten från MASH om jag inte minns fel.
Det var en av dem, men den var på engelska. Men de hade ju jättemycket framgångar med Taube-låtar just. Och bland annat Dansen på Sunnanö, det var väl den som de breakade med så att säga.
Hur kom det sig att du inte satsade hårdare sen på en fortsättning på artistkarriären utan övergick till att producera och skriva texter?
Ja, alltså jag tyckte inte det var så där jättekul att sitta och åka i en turnébuss 60, 70, 80 mil. Och vi var ju inte jättekända, så vi fick ju liksom åka på såna här turnéer som pilkastningsturnéer. Liksom. Vi var upp och ner och hit och dit och alla helger gick åt och jag gick fortfarande i skolan. Och jag bestämde mig för att jag vill inte sluta. Jag gick i Adolf Fredrik då och jag bestämde att jag ska ta studenten vad som än händer. Och jag var yngst i gruppen så att säga. Så att jag satt ju käppar i hjulet då för de andra. Så att, ja men då upplöstes gruppen.
Men hur kom det sig att du började skriva texter då?
Jag har alltid skrivit så där dikter och så har jag lyssnat väldigt mycket på texter. Det är det första jag hör när jag hör en låt fortfarande. Och sen när vi skulle börja spela ute så tyckte jag att det var ganska dåliga texter så att jag började knåpa lite själv och sen så fick jag förfrågningar och sådär. Så, ja, så gick det som gick.
Ja, jag minns en episod för länge sedan, mitten på 70-talet. Du och jag och Berka och Björn och Benny och Hansi Schwarz och så tror jag Frida var med. Vi var på Gyllene Freden i Gamla stan och käkade på kvällen. Och då minns jag, du satt mitt emot mig och Björn satt bredvid och då så vänder du dig till Björn och säger: Björn, hur gör man för att skriva en riktigt bra text? Jag håller på att fundera på det, eller något liknande, sa du. Och bad om råd då, va? Och då tänkte jag, haha, hon kanske är intresserad av det där. Och
det var hemskt. Det är den värsta kommentar jag själv vet att få.
Menar du det?
Ja, där ser man. Nej. Gud vad hemskt.
Nej, men det var väl inget hemskt. Att man är intresserad av vad människor gör och man vill ha lite tips och lite hjälp på vägen. Det är väl inte farligt?
Fast det liksom går ju inte att berätta för någon annan hur man gör när man skriver en text. För det första är det ju individuellt och för det andra så finns det ju liksom inget A4. Check på den, utan det är så mycket känslor som man beskriver. Så att det var en otroligt dum kommentar tycker jag från mig.
Nej, men det är lugnt, det tycker inte jag. Jag menar, att skriva texter är ju naturligtvis personligt, det är väl ingen snack om den saken. Men, och det kan ju finnas tips åt det hållet också, va? Så att jag uppfattar det aldrig på det sättet att det var dumt.
Nej, vad bra, hoppas inte han gjorde
Vi var alla på väldigt gott humör, ska du veta.
Det var en legitim fråga faktiskt, för att jag tänkte spela vidare på den. Hur gör du?
Ja, men Han är ju en av de bästa vi har, alltså textförfattare i Sverige, definitivt. Och det har inte varit lika mycket spotlight på honom som på Benny, tyvärr. Men jag tror att ändå har han väl fått sin rättmätiga liksom upprättelse nu i rampljuset efter alla dessa år. För att han är en fantastisk textförfattare.
Ja, men det är du också. Hur gör du då? När lyssnar du? Ja, men, hur går in på det? Frågan må vara dum alltså, men den är, jag är intresserad av svaret. Den som har skrivit låten som du ska förse med en text, säger han eller hon hen då till dig vad det ska handla om, eller får du själv tolka stämningen i låten och göra någonting av den textmässigt?
Ja, det är oftast så som du sa sist, att det är så att man måste liksom lyssna in sig och knäcka koden så att säga på låten. Vad vill den här säga? Vad drar den åt för håll? Och ibland så kommer en liten film i huvudet med folk som går omkring och gör saker som jag inte riktigt styr över. Och ibland har det ju funnits folk som har vägrat att sjunga vissa ord. Till exempel, jag skrev inte så mycket åt dansband, men det var ett dansband i alla fall som skulle sjunga in en låt som jag skulle översätta texten på. Och den hette What a Wonderful Night with Marie. Men då sa de att det absolut inte heter natt. Det måste heta dag. Och jag bara, okej, då skriver vi så. Så att jag menar, det beror ju lite grann på. Sen beror det ju på vem man ska lägga orden i munnen på. Jag kunde ju inte skriva samma sak till en 16-årig Carola som jag skrev till Arja Saijonmaa under samma period. Och det får man ju liksom tänka sig för, att den som sjunger ska, det ska ju vara trovärdigt, plus att personen i fråga ska ju känna att det här kan jag stå för.
När du har hittat den här nyckeln då, och du, det här ska låten handla om, texten handla om, för låten den är det här det ska bli. Skriver den sig själv på sig, är det lätt då, eller får du slita hårt med varje ord?
Nej, har man väl hittat den där känslan så tycker jag nog att det kommer ganska lätt ta i trä. Faktiskt. Det gäller bara liksom att komma på vem är det här liksom? Hur ska jag beskriva den här låten?
Du har ju skrivit, jag tror att det är runt 40 olika texter till Melodifestivalen, det kanske till och med är mer. Tycker du att det är svårt att inte upprepa sig, eller funderar du på det? Nej, det här har jag gjort förut, det här påminner om en annan text som jag har skrivit eller något sånt.
Alltså jag tror nästan att det är oundvikligt att inte stjäla från sig själv. Därför att varje textförfattare har ett vokabulär som ofta är signifikativt för just den personen. Så det är ju inget fel på det. Men det är lätt att stjäla lite från sig själv här och var. Så det händer att jag har gjort, oj då hoppsan, det här känner jag igen.
Lasse Holm, som vi talade med nyss, hade mycket vackra ord att säga om dig och samarbetet med dig. Är ni det perfekta paret? Artistmässigt.
Lennon McCartney.
Ja, Holm Forsman.
Hoppsan. Ja, nej, kanske inte riktigt där. Men alltså, vi har haft ett otroligt bra samarbete musikaliskt genom massor av år. Och vi är väldigt goda vänner och bror och syster skulle jag vilja säga. Och det som jag brukar säga också är att det är så bra med Lasse, för han sjunger i samma tonart som jag. Så att då kan jag sitta och sjunga medan jag följer hans demo. Då är det väldigt enkelt. Det är skillnad om man har en helt annan tonart så att man inte kan sjunga med. För jag måste ju sjunga med för att känna att det här är sångbart.
Du, jag får fråga. En av de mest streamade låtarna just nu, inte med Blackjack, men med en artist ifrån Så mycket bättre, Inget stoppar oss nu. Hur gick det till när ni gjorde den? Den spelas ju överallt, tänkte jag säga.
Lucianos tänker du på?
Ja, han har gjort den också. Ja, just det.
Ja, just det. Nej, men det var ju så att vi skrev ju den här låten för Melodifestivalen. Och den skickades in och den ratades av Melodifestivaljuryn. Så att det kan man ju skratta åt, Stefan, eftersom det är vår mest spelade låt av alla vi har skrivit ihop. Och sen så när Colin Nutley vände sig till Lasse för att fråga om han hade någon låt som kunde passa i en film som han skulle göra, nämligen Blackjack, då, så gav han honom den här låten. Så det var ju kanske tur att den inte kom med i Mello, utan att den fick det här livet istället.
Du, Lasse, han är ju färdig med Mellon, har berättat han här och har sagt tidigare också. Och han tror att du också är det, sa han till oss. Stämmer det?
Ja, alltså det är ju ingenting som jag sitter och skriver för året runt, som väldigt många gör. Utan jag har haft så mycket för mig den senaste tiden med våran musikal som hade premiär i september.
I Malmö, och, ja.
I Malmö, precis.
Stor succé.
Ja, men tack. Det går ju jättebra. Och jag har inte funderat på Melodifestivalen överhuvudtaget. Men man ska aldrig säga aldrig. Om det kommer en kanonlåt, då säger jag inte nej. Men det är ingenting som jag strävar efter. För precis som ni sa innan, så jag har haft med 40 bidrag under åren. Och det var väl en fin och jämn siffra, kan jag tycka.
Ett annat stickspår. Vi sprang ju på varandra, jag jobbar ju på TV4 och du var också där. Vi sprang på varandra i TV4-huset. För du var trailerröst för TV4 i många, många år.
Jag var trailerröst för TV4 i 10 år och för 7:an i 4 år. Och sen dessemellan hallåade jag lite grann också för att hjälpa till.
Hur kom det så att det blev så?
Berätta vad det innebär, trailerröst.
Ja, det får Ingela berätta.
Ja, men så kallade trailers är ju små korta snuttar som gör reklam för kommande program, kommande serier, du vet. Mm. Och då, det var någon som sa en gång till mig att du borde lämna din röst i ett röstarkiv, för att jag tycker att du skulle passa så bra som en reklamröst eller någonting. Och då gjorde jag det, och där hittade TV4 min röst, så då blev jag kallad på en röstaudition. Och då fick jag det jobbet. Så att där var jag kvar då, som sagt, i 10 år. Och det var väldigt kul. Och jag läser för alla möjliga program. Ibland skrattade jag så mycket så att vi fick bryta. Och ibland grät jag så att vi fick bryta. Och ibland så fick jag säga såna här saker som: TV4, en del av Sverige.
Oj vad bra, oj vad bra.
Lysande, lysande.
Ja, det var, känner man verkligen igen.
Ja.
Vad härligt. Du, lite om din författarkarriär också. 2 barnböcker.
Ja, just det. Ja, men det har jag gjort faktiskt. Det var när min son var liten. Då tyckte jag att det var lite kul att skriva grejer som jag gick omkring och sa. Han tittade på mig med stora ögon och tänkte bara: hon är inte klok. Har en tupp i halsen och lägga benen på ryggen och alla såna här konstiga saker som vi säger utan att blinka. Så då skrev jag en sån bok som heter Klockan torsdag. Och sen är det en annan ABC-bok också.
Det var väldigt bra uppslag, måste jag säga.
Och sen ja, fortsätt.
Nej, men jag hade väldigt roligt när jag skrev den. Jag satt och skrattade själv, för att vi säger väldigt knäppa saker.
Ja, visst.
Ja. Och sen har du skrivit en psalm också? Eller flera?
Ja. Nej, jag har skrivit texten till en psalm som är tonsatsen av en kille. Så att den finns i psalmboken, ja.
Hur kom det sig?
Jättekonstigt. Jag fick ett brev från dåvarande biskopen i Karlstad. Och då skrev han att du som når ut i så många kanaler med din musik och ditt budskap är ju väldigt bra. Och jag undrar om inte du skulle vilja skriva en psalm. Nej, först var det så här: om du vill komma och tala i kyrkan. Och då tänkte jag att nej, det vill jag väl inte göra. Men min mamma som läste det här brevet, hon sa: nej, men det här måste du väl åka på ändå, det är ju trevligt. Så gjorde jag det, och så pratade vi om psalmer i psalmboken. Och då sa jag: det är ju inte så konstigt att man inte får mycket folk till kyrkorna. Så himla tråkiga och sorgliga psalmer. Det är Gud som straffet sänder och alla möjliga konstiga saker. Man känner sig nedtryckt i skoskaften när man går ut, och det är inte meningen. Och då svarade Bengt Wadensjö, som han hette då, att men skriv en själv då. Och då så satt den här killen i publiken. Vi hade skrivit låtar ihop förut. Och ja, men då skickade han 3 förslag till mig, och sen så blev det en av dem. Och den gick igenom det här nålsögat som ska göra då, massa människor som ska sitta och bedöma vad salmen egentligen handlar om och sådär. Och den kom med, och det tycker jag är stort.
Vad heter den?
Ja, den heter enligt mig Blomningstid. Men i psalmboken så står den som ett register där första raden räknas som titel. Och i så fall heter den Fylld av längtan vaknar våren. Och kompositören heter Mats Wikén.
Har du varit i kyrkan och hört den sjungas där?
Ja, faktiskt på ett bröllop sjöng de den. Annars är det mest vanligt på skolavslutningar och lite sådär.
Vad har du mer i pipelinen nu framöver?
Alltså, jag har ju jobbat så himla mycket med den här musikalen så att jag tog nästan slut på mig. Och jag planerar just nu att bara vara ledig. Sen får vi se.
Det är en utmärkt ambition.
Ja, men jag tycker det.
Ja, det tror jag vi ska ta till oss också så småningom. Det var väldigt trevligt att ha dig med här. Du ska ha ett stort tack.
Och det var jättetrevligt att få vara med.
Tack så mycket, Pling. Det var jättekul att snacka med dig igen.
Mm. Hej då.
Ja, hej då. Ha det så gott.
Samma.
Hej.
Arthur, vi hörs väl om 14 dagar, eller gör vi det? Du ska in på sjukan.
Ja, jag är lite osäker. Jag ska operera min höft och jag kan tala om att jag har en väldig ångest för det. Jag tycker inte om att man ska skära i mig, men alla säger att det här är en bra operation. Det kommer att gå bra, du kommer att sova, du kommer inte känna något. Men sätter in i min situation att bli,
nej, jag, i min situation?
Situation. Nej, men jag ska göra det. Så att jag räknar med att vara med om 14 dagar.
Du snackar ju inte med höften. Även om man kan tro det ibland. Jag tar tillbaka. Vi hoppas att du är med nästa vecka.
Ja, om 14 dagar.
Om 14 dagar.
Ja, absolut.
14. Det är dags att sluta nu.
Ja, hej så länge.
Hej då, tack.
Clas Ohlson Kundradio. Pollen är inte det enda som sprids just nu. Det gör även viljan att fixa till hemma. Hitta rätt verktyg, trädgårdsredskap och bevattningsprodukter hos oss på Clas Ohlson. Välkommen!
Var du än är och vad du än gör så kan din dag alldeles strax bli lite hetare. För nu är Spicy Chicken McNuggets äntligen tillbaka på McDonald's. En riktigt het comeback för alla som har längtat.
Pappa, hur kom jag in i mammas mage?
Nu börjar reklamen här, hjärtat. Den måste pappa lyssna på.
Tanka hos Ingo. Lågt pris till alla. Ingo, kom längre för pengarna.
Lågt pris till alla?
Jag vet ju att jag kommer ut ur snippan, men hur kom jag in?
Nu börjar nästa reklam här.